Det här är P1, Sveriges Radio.
Hemliga källor och uppgifter. Vi kollar närmare på rapporteringen om att Medin släpptes efter deal med Turkiet.
Alltså att som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation tycker jag är något oerhört allvarligt. Då får han gripa mig också.
Västernorrlands mesta power couple väcker frågor om public service oberoende.
Kan du och din man överhuvudtaget prata med varandra om vad ni gör på jobbet när ni ses?
Nej, det kan vi inte.
Och som Pfizergate hör skandalhistorien om hemliga sms som skakar EU.
Om de där smsen ens finns så vill de inte lämna ut dem.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Förra helgen frigavs journalisten Joakim Medin från det turkiska fängelse där han tillbringat 51 dagar i fångenskap. Något som präglat medierapporteringen sedan dess. Personporträtt och glädjeskildringar. Men utöver det har flera medier uppmärksammat tidssambandet mellan frisläppandet och Säpos gripande av en diplomat på UD och en kurdisk politiker i Sverige som misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. De är nu försatta på fri fot men fortsatt misstänkta. Och så i veckan publicerade sajten Blankspot uppgifter från en hemlig källa som sa att gripandet av de här personerna var en informell bytesaffär mot att Medin släpptes. Finns det ett orsakssamband som Blankspot påstår? Vår reporter Lasse Truedsson reder i frågan.
Säpo gjorde i helgen ett tillslag på en adress i Gävle och enligt uppgifter i flera medier så var insatsen riktad mot en ledande företrädare för kurderna i norra Syrien. Och det här vet
parallellt greps en anställd vid utrikesdepartementet misstänkt då för samma brott.
Och det är klart, är man lite konspiratoriskt lagd så är man, ligger ju nära till hands och tänka sig att det finns någon slags koppling.
När Joakim Medin släpptes fri från turkiskt fängelse startade spekulationerna genast om ifall Sverige varit tvungen att göra någon form av eftergift i Turkiet för att säkra hans frigivande.
Jag vill vara väldigt tydlig här.
Redan på presskonferensen när utrikesminister Maria Malmer Stenegard välkomnade Joakim Medin hem sa hon att inga eftergifter gjorts.
Med att det inte har skett någon som helst byteshandel, det har inte framförts några krav. Sen är det ju väl bekant att vi nu har ett samarbete i Security Compact där vi...
Men flera medier har pekat på tidssambandet i att en kurdisk politiker och en svensk diplomat greps några dagar tidigare misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Jag heter Martin Schibbe, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Blankspot.
Blankspot publicerade i början av veckan en artikel där en säkerhetskälla säger att han talat med personer i den turkiska säkerhetstjänsten som sagt att Medins frigivning var kopplad till att Sverige stört en person på svenska UD och en kurdisk politiker.
Vad fick dig att göra bedömningen att den här källan är så trovärdig att du ville köra?
Vi har ju sedan den 28 mars när Joakim greps satsat ganska stora redaktionella resurser på att bevaka Turkiet. Rasmus Kahnbäck har ju varit liksom en dedikerad reporter som framförallt har följt liksom den turkiska debatten och vad som har skrivits i turkisk press. Det är inte bara en, så att säga, en källa som dyker upp out of nowhere, utan att källan kommer till oss och källan har uppgifter som handlar om de här pusselbitarna som vi har skrivit om kändes på ett sätt naturligt.
Efter att Martin Schibbe tog utgivarbeslutet har andra redaktioner agerat olika. Många, som TV4, Expressen och Aftonbladet, har återberättat uppgifterna, men bland annat SRs Ekot-redaktion och Dagens Nyheter har avstått.
Vet du som utgivare vem källan är?
Ja, jag vet vem det är. Och vi har väl jobbat både geografiskt och tidsmässigt att lokalisera källan till platsen där de här uppgifterna ska ha kommit till personen. Yrkesmässigt att koppla personen till en typ av befattning eller arbete där man rör sig med den här typen av uppgifter. Och sen genom tredje part också liksom verifiera personen.
Ja, Blankspots publicering baserar sig helt på en anonym källa som Blankspots reporter Rasmus Kahnbäck fått kontakt med.
Jag tror att lyssnarna och jag skulle uppskatta om det hjälper oss att liksom bedöma den personens trovärdighet och hur väl placerad hen är. Om vi bara börjar där, varför ska vi tro på källans uppgifter?
Till att börja med så fick jag kontaktuppgiften med den här källan genom en väldigt, väldigt trovärdig person. Alltså en av de främsta Turkiet-kännarna vi har i landet som rekommenderade mig att faktiskt prata med den här källan. Och det skulle jag nog säga, det öppnade ju dörren för att okej, men den här personen har haft en lång dialog och men har känt den här personen länge, en trovärdig person. Så det gjorde det.
Är det här en person som du hade träffat förut?
Nej, jag har inte träffat honom förut.
Har han varit eller är en svensk tjänsteperson på något sätt inom underrättelseväsendet?
När jag kollade på hans CV som faktiskt finns publicerat på ett ställe så har han jobbat nära svensk underrättelsetjänst. Om jag minns helt rätt så hade han till och med haft en position där, ja. Däremot är inte den svenska positionen det som är relevant i sammanhanget, utan det relevanta i sammanhanget är hans position gentemot Turkiet.
Jag uppfattar det från din text som att den här personen är liksom en tredjehandskälla till vad som har hänt i bästa fall. Han har liksom inte varit med själv eller pratat med någon som gjort saker tillsammans med svenskarna, så att säga. Delar du den bilden och varför ska vi ändå lita på honom?
Jag kan inte riktigt gå in på de sakerna som han har sagt i vilken dialog han har haft med Sverige. För att det mandatet har jag inte jag från honom. Väldigt mycket av det arbete som vi gjorde, det handlade ju om att kartlägga honom. I och med att vi inte kunde bekräfta hans uppgifter med andra källor så fick vi ju se till att bekräfta hans trovärdighet i så stor utsträckning som möjligt. Och om det var så att vi inte hade upplevt på Blankspot att vi inte hade kunnat göra det, så hade vi inte publicerat den här artikeln.
En sak som gör uppgiften om kontakten mellan turkiska säkerhetstjänsten och Säpo om gripandet av den kurdiske politikern extra speciella, det är att för 10 år sedan var den här politikern en nyckelperson för att få Joakim Medin frigiven när han då hade gripits av president Assads säkerhetstjänst i Syrien. Då hyllades den kurdiske politikern i svenska medier och intervjuades av sin lokala P4-station.
Idag fick jag Joakim hem och det kände otroligt skönt.
I torsdags gav kammaråklagare Mats Ljungqvist, som sedan oktober 2024, alltså långt innan Joakim Medin greps, lett förundersökningen mot den kurdiske politikern och mot diplomaten. En intervju till Dagens Nyheter där han sa att uppgiften om kontakten med Turkiet är helt fångad i luften och kallar det för rent påhitt. Och så lägger han till, jag får nästan känslan att det är en sorts påverkansoperation. Vi har sökt Mats Ljungqvist för en intervju men han har inte återkommit.
Alltså att som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation tycker jag är något oerhört allvarligt.
Martin Schibbye på Blankspot igen.
Men det är tyvärr någonting vi har sett mer och mer av den senaste tiden. Jimmy Åkesson använde liknande ord efter trollfabrikerna. Och jag kan väl känna att om man som åklagare anser det, då får han gripa mig också och lägga korten på bordet. Eller så ska han ta tillbaka den anklagelsen och kritisera oss i sak, som han har gjort tidigare under veckan. Men en senior åklagare med hans långa erfarenhet att anklaga medier för påverkansoperation i detta tider, det gör mig extremt upprörd. Jag tycker att det är en eskalering som inte är tjänstemannamässig.
Men om man säger så här, den här källan som ni beskriver den för mig och i artiklar och sådär verkar vara någon slags operatör i en underrättelsevärld.
Hur kan du vara säker på att ni inte blir en del i en operation han gör för någon?
Alltså, vår reporter har ju bevakat Turkiet under väldigt många år. Vi har haft en intensiv bevakning under våren då vi har liksom pekat på kopplingarna, hur den här gripna diplomaten har vittnat till förmån för den gripna kurden i rättegångar. Det här är en del av en lång granskning. Uppgifterna kommer inte från ingenstans, utan vi bedömer ju den här källan som stabil, som trovärdig, har tagit väldigt mycket referenser på personen. Och i turkisk statsmedia så hyllas det ju den här Säpo-insatsen. Och det ses som ett sätt att följa NATO-avtalet. Vi bedömer det som väldigt trovärdigt.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
I veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna sitt förslag till public service-kanalernas finansiering och kommande inriktning. Det är det som ska ligga till grund för det nya sändningstillståndet som ska löpa mellan 2026 och 2033. Förslaget är i linje med det som Tidöpartierna tidigare flaggat för när utredningen presenterades förra året. Public servicebolagen ska fokusera på sitt kärnuppdrag, dra ner på text och tydligare prioritera sina egna publiceringsplattformar. Vad gäller pengarna så har de tre bolagens chefer reagerat kraftigt i veckan. Till flera medier uppger de att den planerade finansieringen kan få ödesdigra konsekvenser för kanalerna. Alla bolag hade äskat en rejäl ökning av anslagen. Men totalt landar finansieringen över den kommande tillståndsperioden på ungefär samma peng som den 2-procentiga årliga uppräkning som de fått enligt nuvarande villkor. Sajten Bulletin berättade för några veckor sedan att Per Bergfors Nyberg, en av programledarna för Sveriges Radios Studio 1, tidigare arbetat som nyhetsankare på den turkiska tv-kanalen TRT World. Det är en statsägd tv-kanal som beskrivs som närmast ett propagandaorgan för den turkiska staten. Det här var något som även vi på medierna uppmärksammade. Vi ställde då frågor till Studio 1:s chef Mats Rundblad som sa att de har fortsatt fullt förtroende för medarbetaren. Men nu verkar vindarna ha vänt i radiohuset, för i veckan meddelades Ekots medarbetare internt om att Per Bergfors Nyberg inte kommer att arbeta vidare på Sveriges Radio. Vi ringde upp Mats Rundblad för att fråga vad som förändrats sen sist.
Jag svarar gärna på frågor, men jag tar dem gärna mejlledes den här gången.
Finns det någon annan man kan ta per telefon?
Nej, det är jag som svarar på frågorna. Så att, dra gärna ett mejl så tar vi det därifrån.
I ett mejl skriver han att de haft fortsatta diskussioner med anledning av uppmärksamheten kring Per och TRT World. Citat, Per är en duktig programledare och en uppskattad kollega. Han månar mycket om Studio 1 och Ekots trovärdighet, vilket i detta sammanhang också varit av största vikt för redaktionsledningen. Därför har vi kommit överens om att vi skiljs åt. Men några egentliga svar på våra frågor får vi inte. Mats Rundblad skriver att de inte kan gå närmare in på vad som hänt av, citat, hänsyn till alla involverade.
SVT Nyheter Västernorrland har fått en ny redaktionschef och ansvarig utgivare. Hon heter Kristin Honell och har jobbat där i olika roller i snart 30 år. Så långt inget konstigt. Men det finns en pikant detalj här. Hon är gift med en av de största makthavarna i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Så frågan är, hur står det egentligen till med oberoendet på norrländsk public service? Reporter här är Fred Rammel.
Ja, alltså det är ju en sak som vi har fått överväga ganska noga.
Nina Funke är chef för SVT Nyheter Norr.
Det är en fråga som vi har behövt hantera även när Kristin var arbetsledande redaktör på redaktionen. Och då har vi haft en rutin att när det kommer tips om Timrå kommun så tar inte Kristin i dem.
Den nytillträdda redaktionschefen Kristin Honell är alltså gift med Timrås kommunalråd Stefan Dahlin. Förutom kommunalråd är han chef för det kommunala bolaget Torsbodabolaget,
som var det företag som gjorde den omstridda affären med det kinesiska företaget PTL, som skulle byggt en anodfabrik i Timrå. Den affären stoppades till slut av staten av säkerhetsskäl. Det är milt sagt en stor nyhetshändelse i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Och varje gång redaktionen ska bevaka det, eller någonting som rör Timrås kommunala politik, kommer Kristin Honell behöva lämna över sitt utgivaransvar till någon annan.
Det är ju en sak, tänker jag, att man har rutiner för såna här saker, men det är ju ändå så att optiken externt, alltså utåt sett för publiken, att det ser skumt ut så att säga. Kan inte bara den här, att den här kopplingen finns, kan inte den, bara själva kopplingen, på något sätt skada förtroendet för SVT hos publiken? Vad tänker du om det?
Det har vi ju förstås övervägt, och det är också därför vi gjorde valet att det här vill vi vara transparenta med. Att när kopplingen finns, det här valet har gjorts, så här hanterar vi det på SVT.
När SVT Västernorrland gick ut med nyheten i måndags om Kristin Honells nya roll, var man öppen med den här kopplingen.
Det är ju ibland ett dilemma att jobba med lokaljournalistik, för att det finns alltid situationer när någon på redaktionen riskerar att komma för nära. Det kan vara att man är släkt med någon som har högt inflytande i något företag. Det kan vara att det dyker upp personer i åtal eller rättsprocesser som kanske du känner. Jag tänker att det är viktiga diskussioner att ha på redaktionerna.
Oavsett vad ni gör så kan det användas som ett argument mot ert oberoende. Och det kommer det kunna göra nu under överskådlig tid. Liksom hur ska du hantera det? Att det inte ser bra ut?
Det handlar om att vi måste vara transparenta mot publiken, för den här branschen handlar ju om förtroende.
Där är Kristin Honell, nybliven redaktionschef på SVT Västernorrland.
Och därför berättade vi om släktskapet och hur vi hanterar det.
Jag har snackat runt lite grann med medarbetare på SVT Västernorrland, och jag får ju bilden av att folk är glada över att du har fått det här jobbet, att du har varit en uppskattad redaktör. Men samtidigt så finns det ju ändå de som säger att det har liksom känts konstigt ibland. Man har vant sig vid den här kopplingen, men det har känts konstigt till exempel under vändorna med Kinafabriken, att man behöver tänka på hur man ska förhålla sig till att du har en av huvudpersonerna här som närmsta anhörig. Man kanske som reporter inte känner att man kan prata helt öppet och sådär. Eller man förhåller sig till det hela tiden. Vad tänker du om det?
Det är ju någonting vi måste fortsätta prata om på redaktionen, så att det ska kännas tryggt och naturligt för alla att det är så här. Och jag kan inte säga annat än att det är viktigt att vi pratar om det, lyfter det. Det är ingenting som liksom sopas under mattan. Och det gäller ju också när det gäller personer som till exempel hör av sig till oss, att det ska inte finnas några tveksamheter, att det är tryggt att höra av sig till SVT Nyheter och Västernorrland om man vill lämna uppgifter och tips och så vidare. Det är ofta reporterna som får ta emot det, och det är utan att jag ens får kännedom om det. Men det finns ju källskydd, det finns anonymitet, och våra tipsare ska kunna känna sig trygga, lika väl som mina medarbetare ska känna sig trygga. Och det enda sättet vi kan hantera det på redaktionen, det är ju att vara öppna, transparenta och prata om det.
Det har ju varit många vändor politiskt i Timrå, alltså i och med den här Kinafabriken till exempel. Den stoppades, blev en stor nationell nyhet då till och med. Det låter ju som att den här frågan och som att den här kommunens frågor trots allt går in i liksom de mest brännande politiska frågorna i SVT Västernorrlands bevakningsområde. Kommer du kunna ägna dig åt någonting annat än att jäva ut dig i framtiden?
Absolut, det kommer jag göra. Och när det gäller just Torsboda, då, om du tittar på det vi har gjort, så har vi gjort en bra och kritisk bevakning av den här etableringen som inte blev av. Det har liksom hela tiden varit viktigt för oss att rapportera kritiskt kring det här. Och kanske för mig personligen ännu viktigare då, med tanke på att det ska inte råda något tvivel om att vi är opartiska och trovärdiga. Så att, nej, jag ser inga problem med det. När det kommer nyheter från Timrå kommun som kräver att ansvarig utgivare går in. Då tar en annan utgivare inom SVT över.
Kan du och din man överhuvudtaget prata med varandra om vad ni gör på jobbet när ni ses?
Nej, det kan vi inte.
Sist här hörde vi Kristin Honell, ny ansvarig utgivare på SVT Västernorrland. Nu ska vi backa tillbaka till våren 2021. Europa ligger lamslaget och nedstängt av coronapandemin. Världen väntar på de första vaccindoserna och trycket på läkemedelsbolagen är skyhögt. Just då lyckas EU-kommissionen sluta ett osannolikt avtal med läkemedelsjätten Pfizer värt 380 miljarder kronor. Ett avtal som sluts på sms. SMS som när journalister ville få titta på dem tycktes vara spårlöst försvunna. Det här har under åren utvecklats till en stor skandal i EU som närskådats av flera instanser och journalister. Den går under namnet Pfizergate. Och i förra veckan nådde den här historien sin kulmen när EU-domstolen satte ner foten kring huruvida det var rätt eller fel att inte lämna ut sms:en.
A couple of years back when I first came to Brussels as a journalist, I realized that a lot of top-level communication was happening via text messages.
Det här är Alexander Fanta. Han är så mycket en europé man kan bli. Österrikisk journalist som jobbar på den hollandsbaserade nyhetssajten Follow the Money och bevakar EU-frågor i Bryssel. Och just EUs offentlighetsprincip har blivit lite av hans paradgren. Men att begära ut sms från toppolitiker och tjänstemän har varit helt omöjligt.
I realized that all my requests for text messages were rebuked because the institutions kept saying, you know, we don't have any document matching your description.
I april 2021 läste han en artikel i New York Times där det framkom att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyckats sluta ett avtal med Pfizers vd, greken Albert Bourla, om ett storköp av vaccin. Avtalet sluts via sms, framkom det i artikeln.
Jag heter Teresa Küchler och jag är Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel.
Hon har bevakat EU i 20 år.
Det var liksom en stor framgång för Ursula von der Leyen som någon slags mellanhand där mellan läkemedelsjättarna och EU-länderna. Man prisade henne mycket för hennes handlingskraft, att hon liksom verkligen rafsade ihop det här. Det gällde 1,8 miljarder möjliga doser.
And I thought, okay, this could be a very interesting test case.
Ja, Alexander Fanta försökte begära ut sms:en, men även där blev det tvärstopp. Något som fick andra journalister och även antivaccinrörelsen att reagera.
Det kom ju genast misstankar om att hon kanske hade kringgått, vad vet jag, regler om offentlig upphandling eller att hon själv skulle haft något intresse i det här avtalet. Hennes make är inblandad i läkemedelsbranschen, så att det var liksom öppet för alla möjliga spekulationer och rena konspirationsteorier. Vad är det som är så skumt med det här avtalet så vi inte får se det?
What I did next is I made a complaint with the European Ombudsman, which is an official watchdog, and I told them, could you please investigate this?
Ja, Alexander Fanta vände sig till EUs ombudsman som har till uppgift att oberoende och opartiskt utreda systemfel och slå vakt om transparensen i EUs institutioner. Hon heter Teresa Angino.
The commission should have done more in terms of the search of the text messages.
Men även ombudsmannen lämnades utan svar. Tjänstemännen från kommissionen som förde Ursula von der Leyens talan menade att det inte fanns något värt för utomstående att se. Att sms:en helt enkelt var obetydliga trots att tjänstemännen själva inte ens hade sett sms:en. Och trots att det alltså handlade om en affär värd flera miljarder som påverkar EUs medborgares hälsa och liv.
It should have done more in terms of the reasonable explanation if they were important or not.
Teresa Angino understryker att det borde finnas en teknikneutralitet. Om viktiga beslut sker via sms så borde de rimligen finnas tillgängliga för extern granskning.
So if they are an important part of this decision-making process, of course the journalist and actually citizens in general should have access to these text messages.
Journalisten Alexander Fanta ser också att allt mer beslutsfattande flyttar in i hemliga textmeddelanden långt bort från journalisters insyn.
So far, the European Commission has never given access to a single text message, has never archived a single text message. I think in a modern public administration, you have to admit that sometimes important things happen via text and that you have to archive these things properly. Otherwise, something is lost, not just for the public now, but also for the historical record.
How transparent would you say that EU is overall?
So I think the European Union is, in a sense, a medium average of its member states. I think when you're used to a Swedish standard of freedom of information, the European Union is quite disappointing.
Det finns inte en allmän princip som i Sverige som går på att du taxikvitton är officiella offentliga handlingar lika mycket som mötesprotokoll. Och jag kommer att använda den här principen rakt över. Liksom. Det är mer godtyckligt inom EU-institutionen. Alla 27 länder har sina helt egna regler. Det finns inget EU-land idag som har så långtgående offentlighetsprincip som Sverige har.
Nej, det finns inga knivskarpa linjer för vad som är en offentlig handling och inte i EU. Och när svaren från kommissionen uteblev så tog tidningen New York Times tag i saken. De vände sig till EU-domstolen med frågan. Gjorde kommissionen fel när de inte lämnade ut sms:en till journalister? Och efter en segdragen rättsprocess så kom beskedet. Ja, är det rungande svaret från domstolen. En seger för journalisterna. Alexander Fanta igen.
I found it so baffling that for all these years the commission could get away with so flimsy an argument, you know. The commission was essentially saying we're above the law, and I think that was very annoying, and the judges were quite clear, the commission is not above the law. They have to provide explanation for their actions. Even if they don't like it, even if they find it annoying, even if they find that something is insubstantial, they don't get to decide whether that is the case.
Om de där sms:en ens finns så vill de inte lämna ut dem. Den enklaste gissningen är att de har raderat dem för länge sedan för att de inte har lust att visa upp dem.
Kommissionen själva vill inte ge någon intervju men skriver ett uttalande att de kommer studera domstolens beslut och återkomma med en mer detaljerad förklaring och understryker att de vill värna om att upprätthålla öppenhet. Svenska Dagbladets korrespondent Teresa Kischler igen.
Jag tror inte att fler avtal kommer att slutas via sms och på så vis så tror jag inte att det kommer att vara en sån situation igen där vi kan se hur det här gjorde skillnad eller inte. En beskyllelse som Ursula von der Leyen får höra är att hon sätter sig själv över lagen. Det där är ingen snygg bild. I ett EU-samarbete där man gärna pratar om att man vill vara liksom en förebild i världen för demokrati och rättsstatsprinciper. Då ser det inte bra ut när en av topparna ställer sig, liksom sig själv över den där lagen. Så jag tror att det kommer finnas en vilja faktiskt att göra det här enligt reglerna nu. Den andra konsekvensen är mer principiell då att man har, nu har EU-domstolen gjort en definition av vad som är en allmän handling och att sms till exempel kan räknas som en allmän handling. De måste kunna visa helt enkelt. Man kan få nej, men man ska få en förklaring till varför man får nej.
Do you think we'll ever get to know what was in those text messages?
I have personally given up hope of finding out what was really the case.
Det handlar inte längre om innehållet i 4 år gamla sms, utan om principsaken, journalisten Alexander Fanta igen.
But I think, you know, there's other text messages that we will want to know about. There was a story about a year ago in Politico where they said that, you know, President Macron of France had texted von der Leyen about the Mercosur trade deal. I immediately filed a request for that, but I've never heard back from them. I think there will come a time very soon where they will have to actually give access to text messages.
Sist här hörde vi journalisten Alexander Fanta på sajten Follow the Money som så sent som igår hade ett möte med kommissionen för att samtala om vad de önskar från kommissionen i form av transparens och möjlighet till granskning. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.